1989 släppte Jakob Hellman det klassiska albumet Och stora havet, som än idag rankas som en av de bästa svenska skivorna någonsin. Och sen var det tyst, det var tyst under lång tid. Och nu, 32 år senare, släpper han äntligen sitt efterlängtade andra album som heter Äntligen borta. Och det släpps faktiskt nu i dagarna. Ja, det är Jakob Hellman som är veckans gäst i Nemo möter en vän, avsnitt nummer 322. Och Jakob är ju även rykande aktuell i årets Så mycket bättre. Så det är mycket Jakob Hellman överallt just nu, och det är ju härligt. Han är väldigt speciell och begåvad, och jag tycker det här samtalet, det blev fint. Man fick lära känna Jakob på ett helt nytt sätt, och jag hoppas verkligen ni lyssnare där ute kommer tycka om det här också. Jag heter Nemo Idén på Instagram, följ mig gärna där, då blir jag superglad. Vill ni med något kan ni alltid mejla på nemoidens@gmail.com. Jag blir mycket glad när ni mejlar mig, och jag tar verkligen med glädje emot gästönskemål och allt sånt där. Den här podden klipps ju precis som vanligt av LL Experience AB, som bland annat gör Göteborgspodden. Ja, nu tycker jag att jag ska sluta snacka, för nu tycker jag att vi drar igång det här poddavsnittet istället. Ja, plats på scen för Jakob Hellman i Nemo möter en vän, avsnitt nummer 322. Och här kommer en liten, liten jingel.
Nemo är en kändis, den största som vi har. Nu ska han snacka med en kändis och göra någon glad.
Ja, Nemo, ja, det är Nemo. Nemo möter en vän.
Är du redo att åka?
Jag är redo.
Då kör vi. Nemo möter en vän med Jakob Hellman. Hej Jakob.
Hej.
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 Hej. Hur mår du?
Ja, jag mår bra. Mm. Jag har haft en släppdag och nu börjar jobbet och giggandet och liksom en släppkväll igen. Mm. Vi hade släppkväll igår för skivan och hade en spelning. Och sen fick vi tid att sitta med vårt produktionsgäng och dricka champagne och gratulera varandra.
Mm. Grattis får man väl säga. Det är väl det man säger när en ny platta kommer.
Ja, det får du säga. Tack, ja, tack. Ja.
Du är i Stockholm nu några dagar. Du kom i torsdags, stämmer det?
För onsdags till och med.
Mm. Och kan du beskriva hur de här dagarna ser ut? Ta oss igenom de här dagarna. Är det mycket press eller vad gör du liksom? Förutom gigga och sådär.
Ja, men det är det jag gör. Ja. Jag kommer hit för att prata med poddar och tv-program, rollprogram, tidningar. Allt möjligt.
Mm. Trivs du med det? Alltså intervjuer och sådana här sammanhang och snacka om dig själv. Eller hur är känslorna inför det?
Jag är hyfsat bekväm med det, tycker jag. Och särskilt när man, det är skönt att göra allt i ett paket. För då blir det jobbigt när det kommer en dag utan någon intervju. Mm. Då hinner jag fly bort i tankarna. Men så länge jag håller på.
Mm. Du, under PR-arbetet med den här plattan nu, hur många gånger har du fått frågan, varför tog det så lång tid att göra en ny platta?
Varje gång.
Ja. Hur trött är du på den frågan?
Alltså, jag är trött på den för att jag inte har något bra svar. Alltså, jag svarar jättegärna på frågor som upprepas varje gång. Om det känns roligt, jag kan säga, om det handlar om nya skivan.
Mm.
Alltså, jag varken vill eller kan svara så bra på det. Ärligt så vet jag inte varför det tog så lång tid. Och jag tycker det är inget roligt nu att gräva i det och hålla på. Och tänka på det, men det är kanske det som du vill göra.
Nej, men alltså jag har ingen ambition att snoka eller gräva. Men jag får en känsla när jag hör intervjuer med dig och ser dig Så mycket bättre och allt sånt där. Att det finns more to it än du kanske säger. Mer så, att det kanske är så här vissa förklaringar som kanske inte kommer ut i intervjuerna bara.
Ja, det finns det absolut. Att jag har hockat upp mig på problem som jag gått och ältat i lång tid. Och som jag inte bara tycker är roligt att prata om.
Mm. Är det för att det är för privat eller är det för att du bara liksom har lagt det bakom det?
Ibland för att det är för privat och ibland för att jag kommer tillbaka till det. Jag vill liksom ta det för mig själv eller när jag tycker att det är dags och vid rätt forum.
Mm. Det är inte så att
eller inte alls.
Det är inte så att din fru eller...
Och så kan jag inte reda ut. Alltså, man får en föreställning om själv. Jag får en föreställning om varför jag inte gjorde en ny platta. Och jag vet inte riktigt vad som är sant av det heller. Antingen så kommer det att försvinna, eller också får jag en klarare bild av det. Alltså frågeställningen kanske försvinner. Att det är ingen viktig sak, varken för mig eller för andra.
Mm.
Eller också så fortsätter det vara en fråga som kommer upp. Och då får jag förhålla mig till hur jag ska svara på det då.
Men hur mycket rädslor har det varit inför den här nya plattan då? Eftersom att, jag vet inte, ju längre man väntar med en sån här platta, desto mer mytomspunnen blir man ju. Det blir väldigt mycket snack om att, ja men, din platta har ju rankats som en av de finaste plattorna ever i Sverige. Många listor har ju gjort rankingar, riktiga rankingar på sånt. Blir det inte en extra press då på att den nya plattan måste vara bra?
Jo, alltså jag tror att jag har tänkt mer än jag vetat om på, eller det har varit viktigare för mig än vad jag vetat om att göra att det ska bli bra.
Mm.
Och inte komma med en dålig grej. Men nu när vi har gjort den här skivan så har det varit en ganska lång process. Jag skrev låtarna inför en turné förra hösten. Och då fick jag spela sånger för en publik. Och de fick, och jag märkte att de kom fram. Jag kände att de var låtar precis som de gamla låtarna. Att de togs emot. Folk sa det till mig också. Så de har spelat så jag har fått respons på dem under vägen. Så var det inte så att det är bara jag som vet hur det låter. Hoppas att det nu är riktiga låtar det här. Utan det har jag varit ganska säker på. Under processen också.
Mm.
Att det finns flera bra låtar. Så därför just för den här plattan så som den blev så har jag inte haft mycket nervositet eller press. Det har varit mycket, väldigt mycket roligt när vi spelar in den. Lite men gnissel också. Det är viktiga saker och vi har haft olika åsikter.
Mm.
Och alla inblandade har velat att den ska vara bra. Det tycker jag är det viktigaste. Inte att man har samma inriktning och så, eller samma åsikt. Men alla, ingen har velat att det ska bli dåligt, att de bara hoppas på att jag får med och göra det här. Vare sig det blir bra eller dåligt. Det var viktigt för alla att det blir bra.
Mm. Men hur mycket, alltså du har väl sista ordet, tänker jag. Ja men absolut, kaffe, det gör du helt rätt i, det vore gott. Din gest med kaffegesten med munnen. Det är dåligt av mig att inte ha det på gång här. Jag fixar det, men jag vet inte, jag har ju varit här ganska länge. Jag ska se.
Det är lugnt. Jag bara såg när ett kaffe står där. Och så tittade jag mig
om. Lockade.
Jag kollade efter en kopp.
Ja, absolut. På toaletten. Var var vi kanske? Vart var vi? Jag skulle fråga
om jag var nervös inför den här.
Jag skulle
skivan.
Ja, men precis. Du var klar. Jag tror du har svarat precis. Och då skulle jag fråga, när man gör en ny platta som du har gjort nu. Sista ordet. Alltså du säger att alla ni var mån om att det skulle bli bra och det förstår man ju. Men hur mycket går ni på din vision och hur mycket lyssnar du in de andra?
Jag lyssnar på de andra jättemycket, men sista ordet har jag. Om jag säger så att nej, så där vill jag inte ha det, då blir det inte så. Men sen lyssnar jag mycket så att ibland så känner jag att nej, okej, jag vet inte riktigt. Jag liksom går tillbaka till mig själv en gång till om jag känner att nej, men så där vill jag inte. Så tänker jag efter att jag har ingen stark åsikt om det här. Kör på det. Det är roligt att det kommer in någon annan som gillar mina låtar och det jag gör. Och tar det någonstans lite grann.
Mm. Under den här långa frånvaron då från musikbranschen. Nu vet vi ju att du har gjort vissa framträdanden här och där och samarbeten och sånt där. Men hur har du försörjt dig de här åren?
Ja, man får lite stimpengar och jag har varit billig i drift. Jag har inte haft någon familj och ingen att försörja förutom mig själv då. Så jag har jobbat nästan hela tiden på äldreboende. Jag har jobbat på olika jobb. Jag gick tillbaka till äldreboendet för att alla jobb som jag har haft har jag inte varit utbildad till. Och det är inte alltid kul att hålla på och göra saker som man kan sådär. Jag tänkte att vårdbiträde, det är ju rätt bra på många sätt. Så varför inte bara gå tillbaka till det? Det och gig.
Mm. Grattis får man väl säga till de fina recensionerna. Jag kollade igenom dem och det var ju en enkom fyror typ.
Och tur att jag har hum om det. Jag tänkte ju inte läsa någonting, men eftersom det var bra recensioner så har Pontus på United States, en av dem som jobbar med skivan, kommit med alla kvällstidningar. Han har en liten klippbok som en farbror klistrar in i.
Hur känns det då? Betyder det någonting för dig eller rinner det bara av dig som vatten på en gås?
Nej, det betyder en hel del. Det märker man inte när det är bra. Då kan man ju känna att ja, men det var ju bra, det var bra, okej. Mm. Nästa fråga. Men man skulle nog bli påverkad om ingen tyckte om det. Då börjar man ju svaja och tänker så här, men är inte det här något låta överhuvudtaget? Mm. Så. Men jag har som sagt fått rätt så mycket respons innan skivan kom ut. Då. Singlarna som släpptes. Så även om det här fått ganska dålig kritik så har jag ändå känt att jag vet att det finns några bra låtar. Mm. Det finns vissa låtar som jag känner att jag vet att det är bra. Det spelar ingen roll vad någon säger.
Jag läste Markus Larssons recension i Aftonbladet och då pratade han om barnlöshet. Han sa att det var en låt som handlade om det. Och då tänkte jag indirekt, ja, men då är Jakob Hellman barnlös. Men du har ju två söner. Och kan du förklara det?
Ja, men det är väl alltid en viss frihet att sjunga om saker där man inte är. Det är spännande. Jag sjunger gärna om låtar ur en kvinnas perspektiv till exempel. Så jag gillar att sjunga tjejlåtar. Som att man är någon annan. Den heter 30, den låten heter 35. Och det är för att jag försökte pricka in ungefär den ålder som jag gjorde låten i. Det är 20 år sedan. Så den har funnits med ett tag. Men den där raden är nog bara för... Den är väldigt stark för mig. Ja, men den är bara för att understryka känslan i låten. Det är inte så att låten handlar om barnlöshet. Den hette förut, det känns som arbete, den heter 35 nu. Så det är en rad i låten. Ja, jag kan inte förklara det, känner jag.
Det är okej, okay. Det är okej. Okay. Du sitter och grimaserar som att du blir lite obekväm. Och det är inte meningen alltså.
Nej, jag är inte obekväm när jag gör sådär.
Nej.
Jag är bara såhär, nej det kom ingenting. Alltså, jag väntar på att det ska dyka upp någon bra belysande
grej. Jag förstår. Men om du skulle försöka beskriva skillnaderna kontra likheterna mellan första och andra plattan. Går det?
Ja, det tror jag. Likheterna är nog det att jag och vi känner, vi har pratat om det också, att man har kommit tillbaks till lite och erkänna att mina låtar vänder sig till en ganska bred publik. Jag gillar att man ska fatta. Jag sjunger inte för en liten nisch av specialintresserade. Utan jag vill göra låt som ens mamma och pappa kan lyssna på. Och i någon mån alltså fatta. Och det gjorde jag då. Och det gör jag mycket på den här skivan. Så det är en likhet med att jag har varit lite mer indie om man säger. I mellanåren. Och inte brytt mig om lyssnaren så speciellt mycket. Utan brytt mig om vad händer med mig själv när jag sjunger låtar. Och det gör jag fortfarande. Men jag tycker inte att det är en motsättning. Vill gärna att det ska nå ut. Mm. Och känns, det är så skönt. En riktmärke, riktlinje. Och vara tydlig. Och få tillåtelse av mig själv att vara det. Att det blir en grundförutsättning. Att man tänker när man gör låtar. Så här, vad vill du ha sagt? Gör det då. Så att folk hör. För jätteofta så har det varit att folk har missuppfattat låtar. Eller fattat allt för mycket på ett sätt som inte jag begriper. Fast man tycker att man har varit tydlig. Mm.
Känns det lite tråkigt att den här plattan kommer i en sån tid när du faktiskt inte kan gigga och möta din publik?
Nej, egentligen inte. Tiden är tråkig i sig. Ja, det är tråkigt med i livet att man inte kan träffa sina föräldrar och att de ska gå och vara oroliga. Alltså, särskilt de som är gamla. Själv är man inte orolig egentligen, eller jag inte det. Annat sätt att det är opraktiskt att bli sjuk för man kan inte göra någonting. Men för plattan så passar det egentligen ganska bra att inte turnera förrän nästa höst. Då hinner man skriva någon fler låt så att det inte bara blir en turné som bara handlar om den här plattan. Och man får upptäcka nya sätt att gigga på nätet. Som vi gör nu. Nu bor vi på ett hotell och spelar folk som sitter uppe i rummen och tittar på sina tv-apparater. Och man bara vaknar till av att det är något nytt. Jag kommer göra så ifrån Palma också. Troligen. Hoppas det. Alltså sända ut spelningar där jag står på nätet. Det andra finns ju också. Det här kommer ju också leva kvar. Men vanliga gig kommer ju aldrig riskera att dö.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Jag har ju levt ett par tusen år eller så. Att man möter, att man går och ser, möter varandra på det sättet.
Men berätta mer om det här som du sa nu, det här med som sker på kvällarna just nu. Vad är, hur går det till på hotellet där?
Där köper man ett paket. Man köper middag och dricka och sånt. Man sitter 4 stycken i varje rum. Så kan man komma sällskap på 4 eller också placeras man med 2 andra. Men man informeras om det så man vet att man får sitta med 2 andra. Sen spelar och sjunger jag och Jonathan, gitarr, piano och sång från undervåningen där vi har riggat så att det är bra ljud och vi har medhörning. Och sitter 6 personer där och applåderar. Och nu visar sig att de stampar i taket istället för att applådera. Det var ju genialt. Så jag hör ovanifrån.
Hur väljs det ut vilka 6 som får bli de lyckliga framför scenen?
Ja, men det är oftast de som har jobbat med skivan. Det är liksom det som, folk som man känner. Mm. Ikväll så är det min syrra och hennes man. Mm.
Hur många går in på hela spektaklet?
Inte en susning faktiskt. Men jag vet att det finns biljetter till i söndagen. Men nu kommer det här sändas
på måndag.
På måndag, så det är ju för sent att tillgodogöra sig den informationen.
Det finns biljetter tills igår, om ja. Ni undrar. Ja, men lycka till. Det låter ju som en grym lösning på det här märkliga problemet som heter corona.
Ja, vi har inte löst hela coronakrisen med, inte. Men vårt eget lilla problem i alla fall.
Jag är besviken, jag trodde ju det. Men, vi går vidare. Och vi ska leka en lek som jag har döpt till associationsleken.
Jag försöker väl.
Ja, du har ingen val. Mm. Vi kör. Associationsleken. Mallorca.
Hemma. Ett till hem. Det är roligt att ha ett till hem. Så känns det för mig med Mallorca. Eftersom jag bor ju där. Och jag har fler. Jag har Vålerim i norr. I Lappland. Jag har Falun. Mitt i Sverige. Stockholm. Hemma. Malmö. Bunkerstrand hemma. Palma hemma.
Har du liksom boenden överallt?
Nej, det har jag inte. De andra ställen har jag bott på. Jag har boende i Bunkerflostrand i Malmö. Men de kände det är hemma i alla fall. Så är det Mallorca eller så är det Palma? Mallorca så är det. Hela Mallorca.
Vi kan säga Palma istället.
Ja, för det var ju bara en total fan. Jag visste knappt att det låg i Medelhavet innan jag flyttade dit. Eller om det låg utan blandade ihop det med Gran Canaria. Men nu är det ju nu har man en mycket bättre bild av det.
Men alltså är inte Mallorca och Palma samma sak? Förlåt, nu är jag helt lost
jo,
här.
Jo, det är det. Men Palma är huvudstaden på Mallorca, eller kanske hela Balearerna, som är Ibiza, Mallorca, Menorca. Mm. Men Las Palmas ligger på Gran Canaria utanför Afrika.
Mm. Nästa ord är jumper.
Gruppen som kör min, som spelar min låt. Mm. Ja, jag kommer faktiskt, jag ser snabbare dit än till plagget. Mm. Jag vet inte varför, det kanske beror på hur man säger det, för du tänkte också på det. Eller tänkte du på tröjan?
Nej, nej. Bandet, såklart.
Ja, men det finns ju ett plagg, men en jumper, man har en jumper.
Ja, jag hade faktiskt deras debutplatta. Det var nog den första plattan som jag fick, tror jag. Jag är ju född 87 och jag tror den kom typ 97 kanske den kom. Och ja, nej, men jag lyssnade mycket på jumper och jag vet att de gjorde en cover på något sätt. Men jag undrar vad du tycker om den, Kalle.
Jag tycker att det var lite synd att de gjorde de två värshalvorna likadant. För att jag och kanske var ännu mer dåligt stolt över att den var varierad på ett fiffigt sätt. Att de liksom förskjuts. För annars tycker jag nog att den var ball. Och jag har inte lyssnat så mycket på den så jag kan uttala mig särskilt mycket. Jag kommer ihåg att den var dynamiskt. Starta och stanna. Mm.
Exakt.
Lite mer
än ett, ett jävla ös och sen typ tyst.
Ja, det kommer jag ihåg.
Men behöver de fråga dig innan de gör en sån sak? Eller,
jag tror att de gjorde det, men jag tror att man inte behöver det.
För du får ju alla pengar i alla fall.
Ja, alltså jag får stimpengar.
Fint.
Ja, det är fint. Nu vet jag inte hur mycket den spelas, men den gjorde ju då i alla fall.
Men då blev den ju stor. Jag trodde ju faktiskt att det var de som hade gjort den ganska länge, för jag var ganska liten då. Så att,
ja, naturligtvis.
Ja, det var ju min pappa som berättade för mig att det där är faktiskt en cover. Och jag bara, aha, okej. Okay, okay.
Ställer saker till rätta.
Nu vet jag bättre. Nästa ord är barndom.
Ja, min egen tänker jag på. Jag tänker direkt på min egen barndom. Tänker jag på Vuollerim, där jag bodde. Åka runt på en snow racer på vägen. Akta sig för bilar. Det var snö överallt. Alltså vägarna är ju snö. Man kör på snö. Leva i en fantasivärld gjorde nog jag. Och tänka sig att man var en hjälte. Jag tänker mycket på mina barn nu. Att de håller på mycket och låtsas att de är hjältar. För det finns ju överallt. De kollar mycket på Netflix och Viaplay och sånt. Det är som hjältar överallt. De lever i en hjältevärld. Så tänker jag, ja, tänk vad barnen gör nu för tiden. Och så tänker jag på mig själv. Ja, men det var ju likadant. Det var bara att hjältarna var någon annanstans. Jag var ju ändå dem. När jag gick ut på gården, när jag klättrade upp på taket, så var jag Tarzan. Eller... Barndomen var rätt mycket att leva i en sån föreställning.
Var det en fin barndom?
Ja, jag tycker att det var jättefin. Men så skoltiden kändes lite problematisk när man började skolan. För jag var liksom skraj för att gå till skolan. Jag var liten. Och då gick man till skolan själv. Det gör man inte nu. Man skjutsar sina barn och liksom står en vecka och tittar på dem när de går i skolan. Inte riktigt. Men vi fick lämna vår äldsta i och för sig på skolan. Men då var när man gick till skolan så tog man sin väska första dagen och vandrade bort till skolan. Och där kände jag mig rätt osäker, rätt mycket tuffa grabbar. Och man fick hitta på sin egen... Ja, men som att man ville hålla sig lite i utkanten liksom. Ta det försiktigt.
Nästa ord är alkohol.
Gott.
Ja.
Jag gillar alkohol, så när man känner alkoholsmaken. Att man inte ska gömma den. Det sägs att man får bättre tandstatus. Och man får sprit i munnen. Tandtrollen dör. Man slipper borsta tänderna. Lite roligt. Och lite berusad då och då. Så tänker jag. Jag inte, känner mig inte rädd för det. Jag känner mig inte i riskzonen så att säga. Att den ska komma och ta mig. Som man kan göra.
Hur har din relation till alkohol sett ut genom åren?
Ganska försiktig med den. Som jag är lagd så, jag tror nästan att det är genetiskt. Jag har till exempel en pappa som röker en eller två cigaretter när han är på fest. Han har väl rökt i sin ungdom. Och jag har alltid varit likadan. Att jag fortfarande röker en cigarett eller två på kvällen. När inte mina barn ser, hoppas de inte lyssnar på podden. Och liksom, sen tycker jag inte att det är roligt att fortsätta. Det är inte så som det är för de flesta människor. Att okej, okay, det börjar så. Sen är det två paket om dagen ganska snart. Och jag är rätt försiktig med alkoholen också. Mm.
Så mycket bättre. Vad väcker det för första känsla i dig?
För länge sedan. Konstigt. Mm. Ja, men så tänkte jag så här. Ja, men det var länge sedan. Det var ju fan i november. Det har jag gjort nu. Det är så mycket fokus nu på det som jag håller på med skivan. Men lättad att jag kom i, att jag tyckte att jag var att jag fixade det. Utan att det blev krångel och liksom blev så deppat att jag åkte därifrån. Och att folk är så glada att se det. Och sen så verkar det ibland som att folk gillar att se mig, mina fel. Som att jag får ge ansikte åt att vara mänsklig. Så här, ja, men det var så mänskligt. Det är inne till den här framtiden. Och så tänker jag så här, vadå mänskligt? För att jag inte sjöng lite falskt eller... Men, så det är lite tveeggat. Men det är också bra att lära sig. För det fanns en sång som jag inte tyckte jag sjöng bra. Och det tyckte jag inte heller riktigt när jag hörde på programmet. När de släpade mig till tvn. Och jag tittade på programmet. Det blev skitmysigt. Liksom när jag satt med min familj och hade telefonkontakt med lite kompisar. och kände att ja, men det kanske är så att det inte var min bästa insats precis. Men att jag ändå fick en god känsla av programmet. Att ja, men det är okej.
Det kändes som åskådare av programmet, så kändes det som att det var... Jag kan fatta att det blir lite drygt när folk ska säga så, ah, men det är så mänskligt då att du blir något ansikte utåt för det. Men jag tror mycket handlar om att det... Du var så tydlig med dina känslor över dina prestationer, att du var, kunde vara så nöjd och glad när det flög. Och sen så var du, när det kanske inte riktigt flög, så visade du det. Medan andra artister var mer så här, de visar inte det liksom. Och jag tror inte det krävs så mycket i ett sånt sammanhang som Så mycket bättre, för att man ska få den liksom titeln att vara den mänskliga eller den som sticker ut lite. För ganska mycket är ganska slätstruket där. Folk är ganska, de är ganska lika varann. Och då krävs det inte mycket för att sticka ut. Alltså. Det räcker med att vara lite Jakob Hellmansk, så är man plötsligt den som sticker ut jättemycket. Och det sjuka är att, alltså, jag hade en tanke om det här, för det var så intressant när jag snackade med dem här innan i studion, att man tror ju, när man ser på Så mycket bättre, att du ska vara värsta kufen. Att du ska vara jättekonstig och så här, ja, men han kommer vara värsta originalet och jättespeciell. Så träffar man dig och du är ju inte alls så himla kufig eller konstig. Eller du är som vem som helst egentligen. Men det är bara för att du har...
Ja, i många avseenden.
Ja, men jag tycker det. Men det är bara för att i Så mycket bättre så har du stuckit ut för att de andra är... Jag vill inte säga platta, för det är så taskigt. Men det blir, de andra är så lika varann. Och du är lite annorlunda, och då blir det jättemycket annorlunda. Förstår du vad jag menar?
Ja, jag förstår exakt vad du menar. Men jag kan säga att det känns inte bara... Alltså det är jättepositivt också, det där att folk har sagt så, att jag visar upp en mänsklig sida. På något sätt att det var skönt att se mig där i programmet. För mig att upptäcka att jag kunde det. Jag kunde liksom vara mig själv på ett sätt som inte får folk att bli obekväma, och inte mig själv heller när jag tittar på det. Så jag var liksom glad över den förmågan.
Och en annan
jag inte är helt säker på.
Nej, men en annan grej jag tänkte på i programmet, det var att du såg väldigt vältränad ut. Du såg bra hållning och ganska muskulös ut. Tränar du mycket eller?
Nej, det gör jag inte. Jag bara glömmer att äta.
Jaha, det är det som är knepet alltså.
Jag tränar, jag springer ibland. Men det kan vara uppehåll på en månad och så springer några dagar. Jag har aldrig tränat.
Varför var du då med i programmet? Var det bara så att de kom med en säck pengar och sa, här Jakob, nu ska du vara med? Eller var det bara så att du kände att det var en bra PR-grej inför plattan? Eller hur gick resonemanget?
Jag tänkte inte egentligen. Vi hade pratat om det redan något tidigare år sådär, att ja, vill du göra det eller känns det jättejobbigt? Det är Pontus på bokningsbolaget då igen som hade kontakt med dem. Så.
Du har fått frågan förut?
Ja, inte en rak och riktig fråga, men det var lite på tal när Jenny Ace of Base inte visste om hon skulle vara med, tror jag, något sånt där. Hon kom med till slut och då blev det inte aktuellt. Men nu det här året så är jag bara bestämt mig för att säga ja till saker om de inte är direkt obehagliga. Och det tyckte jag inte att det var roligt, och det var ju dessutom lite pengar och skulle passa bra med skivan och skivkontraktet. Det var inte lika mycket pengar som jag trodde.
Hur mycket pengar var det?
Nej, det behöver man inte säga. Va?
Varför är det så i Sverige? Varför ska det vara den heliga kon? Att man inte får prata om det?
Jag vet inte faktiskt.
Så jävla larvigt egentligen.
Jag kan ha fått 100 papp.
Ja.
Någonting sånt. Plus minus 20, 30.
Hur mycket skiljer sig gagen?
Ja, jag tror att det är ganska lika. För man, Pontus som agerar som min agent, fast han inte får betalt som det. Han är egentligen bara på bokningsbolaget som gör sånt där. Han kollar väl upp lite vad de andra har fått och försöker förhandla lite. Men sen, ja, men så får de andra, okej, det är det som är normalt, då får man det. Sen finns det antagligen vissa som de jättegärna vill ha, som bara, ja, men jag ställer upp om jag får tredubbelt. Jaha, okej, du får. Det där vet jag inte om.
Min fördom säger ju att Tommy Körberg får mer betalt än typ Anna Diaz. Det är vad jag tror.
Ja, det är väl mycket möjligt om de jättegärna vill ha honom.
Men jag tror att de har sökt honom varje år.
Ja.
Jag tror att han var något sådär drömnamn. Det har jag hört på mina källor, säger det.
Ja.
Ingen aning, det kan bara vara spekulationer. Vi vet inte. Sista frågan om Så mycket bättre. Vem kom du närmst i gänget?
Jag gillade jag har fått en fråga förut och sagt olika namn och så tänker jag så här, nej, men jag kommer närmast den. Jag kommer nästan allihopa. Helene känner mig ganska nära fast vi inte pratade och umgick så mycket med. Alex Newkid hade man liksom kul och enkelt och trevligt att umgås med. Någon som man satt och pratade mest med, det var nog Marcus och Plura och Anna Diaz som var kärngänget. Det var de som satt ute på balkongen och tog några extra bira på kvällen. Mm. När man behövde prata av sig. Mm.
Jag noterade att du var lite, kan man säga, betuttad i Helene Sjöholm. Att det var lite så här, nej men du var lite så här, det pirrade lite i dig när du såg henne. Kan man säga
ja,
det?
Ja, men jag tror nog att jag snarare var lite starstruck. Ja. För hon var väl, ja men den som jag hade sett upp till innan ganska mycket.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Och jag, varför jag säger det är för att jag håller med. För att jag tycker att hon är ju otrolig alltså. Hon har en sån otrolig utstrålning och hon ser så himla häftig ut. Alltså man blir kär i henne bara man ser henne. Alltså hon ser ju ut som en million bucks, tycker jag.
Ja, ja, men förstår precis hur det kändes för Björn och Benny att hitta henne från början sådär. Det var liksom,
wow.
Och när hon måste ha gjort sin audition så kan det ju inte ha varit, då kunde de andra gå hem.
Mm. Verkligen. Ja, verkligen. Nästa då är ett namn. Magnus Carlsson.
Ja, men du associerar till bägge. Magnus Carlsson, vet inte, han någonstans i mitten där.
Nej, vi väljer Weeping Willows Magnus. För att min pappa spelar klaviatur i Weeping Willows.
Ja.
Har gjort det i många år, så jag har en relation till honom mer.
Ja, men det har jag också. Jag känner honom lite grann, den andra känner jag inte alls.
Nej.
Det är bara att det är roligt att det finns två stycken artister.
Men jag tog honom för att vi har en gemensam nämnare där. Så jag tänkte att du kunde få berätta lite om din relation till honom.
Ja, jag tycker han är en fantastisk sångare. Så det är väldigt, liksom, i alla fall formellt blygsam med sin talang eller förmåga då, att sjunga. Han kan göra det, han kan gå upp liksom på en bardisk med maracas och få folk att lyssna på honom. Ja, det associerar jag till. Mm. Han är en trevlig kille också, som alla vet som har mött honom sådär. Ta hand om en jättemycket, man har varit på middag sådär. Så man fattar det nästan på en gång att han är en sån där som lagar god mat. Och, vet.
Mm. Kriser/svackor, vad tänker du på då? Under ditt liv.
Kris och svackor är typ samma sak.
Mm, jag visste inte vilket ord jag skulle använda, så jag skrev kriser/svackor.
Ja, jag tänker att man målar upp, särskilt i sådana här intervjugrejer, så vill man gärna ordna upp det lite grann, och det är lite sant. Då är ju min stora svacka liksom från slutet av 89, och sen så har det gått uppåt liksom kontinuerligt hela tiden. Men det är också ganska mycket bara en bild. För till stor del så är jag samma. Jag har liksom en dålig dag, så är jag samma tveksamma kille som bara vill lägga av och sitta och titta på kartappen. Bara bygga mig ett litet bo i tunnelbanan. Och en bra dag så har jag kommit någonstans på något sätt. De där svackor och toppar finns alltid med, mycket snabbare i verkligheten för mig. Det finns en viss stabilitet nu som gör att man inte, så att inte jag smiter undan på det sättet. Och det har jag gjort med folk runt om mig, att jag ser att jag har barn och jag längtar efter att komma hem till dem och se dem bli lite äldre. Och det kommer ta några år. Så man får ett helt annat sätt att se på livet. Jag har köpt en 10 års dagbok. För jag kom på att fan vad skönt att nu börja tänka så här, 10 år framåt, vad händer då? Mm. Om man tänker på allting i 10 års perspektiv, så kan jag göra. Så känns det som att man lever på ett bättre sätt. Har en liksom, siktet någon annanstans i ett längre perspektiv. Mm. Jag kommer lite ifrån svackor och sånt. Men...
Det är ju det som är det fina med podd, va? Du får sväva iväg hur mycket du vill.
Ja, men det är det som är associationer.
Mm. Det, mm. Exakt. Pengar.
Så, ja, jag skulle gärna ha varit lite före Skatteverket någon gång i livet.
Mm.
Så det känns ju skönt. Nu vet jag att jag har en turné. Jag kommer få betalt för det. Jag kommer kanske få lite stimpengar och sådär. Ja, men det känns lite skönt att ha det där och veta att ja, men nu bidrar med någonting till den här familjen som är min också.
Terapi.
Spännande. Jag har inte gått i terapi.
Aldrig.
Alltså någon gång när jag hade någon sån här konstig svacka. Jag har inte hållit på med narkotika så mycket i mitt liv. Men någon gång när jag provade att röka på helt ensam i Spanien så blev jag så jävla rädd för saker och ting efter det. För det gick inte så bra. Så att det här är bra grejer. Det är klart man inte ska testa bra grejer när man är helt ensam på främmande ort. Om man nu överhuvudtaget ska pröva på sådana saker. Så att, för då fick jag till en psykolog för att liksom förklara hur det kändes. Och hon förklarade för mig att du är nog rädd.
Mm.
Och sen har jag, men några gånger har jag varit in och snackat med någon liksom när jag mått dåligt. Men inte tagit, jag har förresten gått till psykologen, det har jag. Nu har jag glömt bort det.
Eller förträngt.
Men nej, mest glömt tror jag. Mm. För att man har levt länge. Men det har aldrig blivit så bra så jag vill att fortsätta under en längre period. Det har varit okej människor som jag har gått till, men det har ebbat ut. Jag vet, så när man känner sig lite bättre, som jag behöver nog inte gå dit. Det kostar skit mycket pengar också. Om man inte kommer ner så att man kan få det subventionerat. För att man...
Nu är du ändå inne och nosar på nästa punkt. Det är ju lite ironiskt med tanke på att det var liksom nästa punkt oavsett. Och det är droger.
Jag är en försiktig och ganska rädd kille, tror jag. Eller försiktig kanske bättre nu för tiden. Jag kanske börjar med droger när jag är riktigt gammal, så jag inte har så mycket att förlora än. Men det känns som jag ska inte göra det.
Men har du haft en period där du har varit liksom curious?
Ja, men jag är fortfarande lite curious, men jag har inte provat.
Nej. Nästa punkt är offentligheten. Vad har du för relation till offentligheten?
Ja, men det är väl de andra människorna. Det är bara många. De flesta har ju ingen relation till alls. Jag tror att jag får en annan relation nu. För att jag har märkt att nu är det inte bara musikintresserade som känner till mig. Utan det kommer människor som har tv. Som vet vem jag är. Så att jag har blivit liksom känd igen. Det är mer så mycket bättre. Och det var ju inte alls något svar på din fråga. Vad det betyder för mig. Offentligheten. Men det är bisarrt, det är bara folk.
Mm.
Det är bara många. Men många människor, det är klart. Att det finns något tveeggat med att jättemånga människor känner till den. De älskar när det går bra för den, men de kommer inte att ta hand om den om det går dåligt för den. Eller om man gör bort sig eller framstår som en dålig människa i deras ögon. Då får man ta hand om sig själv. Så det, om det går bra... Så hjälper de en. Mm. Så tror jag att det är.
Du, nästa ord är ett namn. Och varför jag säger det här är för att jag noterade någonting under Så mycket bättre som jag vill ta med dig. Som jag kanske är en övertolkning av mig. Men det kändes som att det fanns någonting här som jag vill att du ska utveckla. Och det är Perssons pack. Och det kändes som att det fanns lite gurgel mellan er där. Att det fanns liksom more to it i er historia. Att liksom ni inte... Det inte hade varit helt friktionsfritt mellan er. När han kom och körde med Plura där. Och att du inte bara var glad liksom. Eller är det en övertoppning?
Nej, det är andra som har sagt det. Eller också uppfattat det så. Men jag känner mig faktiskt bara glad. Så att lite är det jargong som vi alltid har haft. Att, och man vet inte riktigt, jag vet inte riktigt vad jag har honom ibland. Det är så att han har inte svarat eller ringt upp eller du vet. Och man har tänkt så är han skitsur för att jag aldrig svarar i telefonen eller... jag tror att det är båda våra läggningar. Jag vet inte riktigt vad jag har honom. Han vet inte vad han har mig sådär. Och så är det med andra också. Att man kan inte riktigt tolka ens uttryck. Jag vet knappt själv när jag skojar. Och definitivt inte när Persson gör det. Man vet inte när han skojar. Han kan vara rätt grov och jobbig mot vissa människor. Så man måste känna honom för att veta att han är en god kille.
Ja, jag tycker att jag fick ett litet svar på det i alla fall.
Ja, men vi är inte osams på något sätt alltså.
Nej, bra. Ja. Carolina.
Min fru.
Mm.
Jag associerar namnet Carolina bara till min fru numera.
Mm.
Jag är så glad att jag har en tjej hela tiden som jag vill åka hem till och som sitter och väntar i Palma nu. De har precis åkt. Någon som man kan... Ja, man har en liksom instans för hela sitt liv också som jag kan prata med saker som man åker härifrån och har snackat om mycket med alla mina kompisar här. Med en annan sida av sig själv med er som poddar och frågar. Och så har man något helt annat som jag har med henne. Jag kan vara liksom mig själv mera också.
Är det stor skillnad på den Jakob som kommer hem till familjen och den som sitter här?
Inte så jättestor skillnad tror jag. Man tillåter sig att göra mer, man tillåter sig att falla ihop på ett annat sätt va? Och tyvärr så kan man vara lite sur också på ett annat sätt som man inte är med. Nu är jag i offentligheten även fast vi sitter bara du och jag.
Mm.
Men det är fint att ha någonstans där man kan falla ihop lite också.
Mm. Åldrande?
Nej, det är inget för mig. Jag tänker bara inte hålla på med det. Precis som döden. Jag tackar nej.
Mm. Kan man det? Vad skönt.
Ja, men de flesta tror ju inte det. Jag tycker inte om sån här som att det här och det här och det här måste du göra innan du dör. Det är någonting som är fel med det sättet att se. Jag kan inte säga riktigt vad det är för någonting. Men att felet är att man liksom ser fel på sig själv som individ. Okej, varför ska jag göra alla de här sakerna? Varför ska alla de här 7 miljarder människorna hoppa fallskärm liksom och göra det? Och att klättra i berg? Vad håller alla på med? Ska alla sticka iväg och göra 300 saker och sen dö? Det är bara en felberäkning. Det handlar inte bara om mig. Jag är en del av alltihopa.
Mm, fint, intressant spaning. Det där är fan, du är något på spåren där. Det är,
ja, jag hoppas det.
Varför har alla liksom samma, i princip samma bucket list, att man ska göra saker innan man dör? Vad är poängen med det? Hur mycket är det människors egentliga drömmarmål? Eller hur mycket är det liksom en social konstruktion av vad folk bara ska göra?
Ja, egentligen är man kanske lite vill, så vet inte.
Exakt. Man bara följer strömmen liksom.
Jag vet inte vad som är allra bäst att göra med sitt liv. Det tycker jag är en bra tid. Jag vet inte riktigt.
Nej.
Det väcker också nyfikenhet.
Mm. Nej, men sånt där är svårt tycker jag. Jag tycker sånt där överlag är svårt. Det är liksom även med att skaffa barn och allt sånt där som man i situationstecken ska göra i livet. Hur mycket är det grejer man verkligen vill göra och hur mycket är det grejer som man bara gör för att alla gör det liksom. Att hålla isär det där.
Ja.
Tycker jag är svårt.
Det är också roligt att göra saker som alla andra gör.
Mm.
För att skapa en viss gemenskap. Och man liksom fattar vad folk håller på med. Men det är ju inte modigt. Men det är trevligt.
Mm.
Och man är lite på säkra sidan. Om man gör ungefär som alla andra. Så går det inte helt åt helvete. I alla fall inte ensam.
Nej.
Då har man lite sällskap. Så här. Vet, och man liksom vaccinerar sig ungefär som alla andra gör. Ja, men då drabbas man av samma som alla andra. Man står inte där själv. Så jag brukar, om jag inte vet, jag gör som de andra.
Vi är i alla fall fler som får narkolepsi sen. Det är lugnt. Det är inte bara jag. Ja, nästa ord är...
Man törs inte hosta nu nästan. Sätter bara kaffe till halsen.
Du, alltså att hosta på tunnelbanan, det är...
Ja, det var hemskt alltså. Man vågar inte. Jag satte någonting i halsen, jag tror det var igår eller idag. Och jag ville inte, jag kunde inte hosta, för jag visste att alla skulle bara liksom... Ja, det var hemskt alltså. Usch.
Så jag försvinner från det.
Verkligen. Nästa punkt i den här associationsleken är ditt utseende. Vad tänker du om det?
Ja, men jag vill gärna tro att jag är snygg och proportionell. Jag är ju ganska liten liksom. Allting på mig är hyfsat litet. Men det passar ihop. Och, så att jag blir snygg på bild som en riktig karl. Utseende har... Jag skojar mycket med min... När jag är på bild i media och på skiva nu och i tv. Så tycker jag det är roligt att leka med. Och med det sätt som jag ser ut på. Och som jag är och rör mig. Och tänka på att man är snygg och sådär. Men jag tycker att det är lite fånigt att göra det i verkligheten. Som går att titta sig i skyltfönster och kolla om håret ligger rätt. Skämmer att folk ser att man gör det. Än vad det är viktigt att se om det verkligen ligger rätt. Så jag är fåfäng där också. Men försöker. Men jag tycker inte att det är så klädsamt att vara fåfäng.
Fyndigt. Mm. Faderskap.
Ja, det är man ju inne i. Och man blir inte en helt annorlunda människa direkt utav det. Barnen är inte... De är inte klara när de kommer ut. De fattar ju inte allting. Ens när de är 7 och 10 år gamla. Ja, men om man har barn så... Jag tycker det är lite slående. Jag tänker, okej, när de är små, då kan de inte prata. Och då kan de inte tänka. Och knappt äta och någonting. Och sen så lär de sig det själva. Då är de människor. Men allt det där går ju successivt. De förstår mer och mer. Och förändras mer och mer. Det här är inte faderskap riktigt, men det är barn. Jag trodde att jag skulle vara bättre pappa än... Att jag tänkte alltid mig själv, men jag kommer bli bra pappa. Jag kommer inte göra det.
A lot can happen in 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Misstagen och inte vara så här, du vet, som vuxna kan vara mot barn att de inte riktigt fattar vad de vill eller orkar lyssna, men det kommer det också, eller jag menar man är lite sämre pappa än vad man, och jag trodde att det skulle vara, man orkar inte lyssna hela tiden.
Nej, det är omöjligt. Man blir ju helt jag har en tjej som är snart 4 år och hennes mun går i ett. Alltså, all vaken tid så tjattrar hon. Och då kan jag bli lite så här, när jag inte orkar lyssna på henne eller när jag säger så här, nu får du vara tyst ett tag. Nu får du lugna ner och så här, eller något sånt där. Och i samma sekund som jag säger det till henne, att jag säger något i stil med det, så sköljs jag bara över av sånt jävla självhat för att jag inte har det tålamodet som jag vill ha. Jag förstår vad jag menar.
Ja, jag förstår exakt vad du menar. Jag har 2 barn som håller i låda ganska mycket, men särskilt en som pratar oavbrutet, som berättar hela plotten i en film och följer efter den från rum till rum och fortsätter att göra det och inte riktigt känner av sådär om man har något annat som är viktigt att hålla på med. Men alltså, man behöver inte känna sig dålig för det, för att barn behandlar ju också, om en vuxen skulle hålla på sådär som barn gör och behandla en så skulle man ju bara be dem gå såhär. Gå hem nu.
Fullblods narcissist. Mm. Bara snackar om sig själv och sina...
Ja. Så tänk på det också.
Fan vad lite vänner en sån människa skulle få. Mm. Ja, nästa ord är integritet. Ett fint ord.
Ja, ett fint ord. Som jag tänker att... Ja, jag har så här 3 bra tankar om integritet. Och jag hoppas att jag inte har missförstått hela begreppet. För jag har ju gått i en villfarelse hela livet. Men jag tänker att integritet för mig är att man själv processar saker och ting. Och när man säger saker så kommer det från mig. Inte att det bara motsatsen till skvaller. Skvaller är sånt som man har hört och för vidare utan att behandla på vägen. Men integritet är liksom förmågan att man säger det utifrån sig själv. Och så tänker jag att ibland misstar man integritet med att man är förtegen. Med saker. Men en människa som är tystlåten och hemlig är också en människa med stark integritet. Fast det kanske är tvärtom. Att om man måste vara förtegen och tyst så beror det på att man måste försvara en ganska bräcklig integritet. Att man håller på sin integritet. Mm. Det betyder inte att man är stark.
Ångest?
Ångest har jag aldrig riktigt accepterat som begrepp tidigare i livet. Jag har mest känt att jag känner mig inte bra. Jag känner mig ängslig. Så där. Men jag har inte ångest. Det är väl någon slags sjukdom. Men det är också på senare tid mycket lättare att ta fram ljuset. Nu många som man känner har liksom fått diagnoser. Och att ångest är en del i livet. Och en grej som man måste att ta på allvar, eller som också har blivit en mycket enklare grej, som man kan medicinera, det som känna sig fram, och om det nu är på det stadiet, man kan i alla fall prata om det och betrakta det som en liten svårighet, ungefär som en kropps, att man har ont i armen eller någonting. Det har väl blivit mycket mindre tabu, har det inte? Alltså ha
verkligen
psykiska svackor.
Mm. Absolut.
Och att man kan sätta namn på det har väl hjälpt till. Även ja. Om jag har känt mig jättetveksam till att man säger att vissa människor har det, den och den kombinationen. Vissa människor har det. Men om man tar det på rätt sätt liksom, och vet, behåller i sitt huvud att okej, okay, men det är ändå en läkare som har suttit med någon i en halvtimme som har skrivit det där pappret. Eller i några timmar. Så det är inte hela sanningen. Det är bara ett litet hjälpmedel.
Diagnoser, vad tänker du kring det?
Diabilder. Typ inga associationer runt diagnoser. Diagnoser. Jag hade med att som bokstavskombinationer som ADHD eller OCD. Eller...
Exakt. Det var faktiskt folk på Flashback som jag brukar aldrig vara inne där, men jag var nyfiken på det nu och var inne och kikade på din tråd där. Då var någon som sa så här, han har nog någon diagnos, sa någon. Och då tänkte jag, det måste jag fråga honom om.
Ja. Men jag är så gammal så diagnos för mig är också när man kommer in till en läkare med vit rock och sån här stetoskop som lyssnar på hjärtat och ger en diagnos. Så jag kan associera inte direkt till ADHD eller OCD, men, ja, men det har jag säkerligen. Men det känns inte alls viktigt för mig att ta reda på.
Milstolpar?
Stenbumlingar utanför städer.
Så. Nej men... Nu tror du...
Nu är jag dålig, nu är jag en dålig gäst.
Verkligen inte. Men jag tror du förstår vad jag menade med frågan.
Ja, jag gjorde mig dum.
Ja, det förstår jag. Har du några grejer som sticker ut i livet? Alltså något som du verkligen, när du ser tillbaka på ditt liv och din karriär, både musikaliskt och även privatlivet, som verkligen känns som att shit, det där var något som...
Det borde vara en jätteenkel fråga att svara på, eftersom milstolpar sticker ut. Jag får sitta och tänka då. För att man har milstolpar på sig på mycket olika plan, känns det som. Jag har ju karriärmässigt så är det en milstolpe som ställdes ner igår när vi gjorde en ny skiva. Och på samma plan så är min gamla skiva också någonting som har präglat hela livet. I min karriär så är det faktiskt när jag började spela i källaren på Nalen 2003 eller något sånt där. Så kände jag att det kunde vara lite roligare att gigga. På ett planerat sätt. Då spelar jag själv. Och sen dess så har det gått lite bättre för mig att spela. Jag har varit lite stabilare och pålitligare på scenen. Och liksom insett att om jag hade sett mig själv som artist. Så hade jag blivit nervös och inte tyckt att det var så roligt. Saker har inte gått fram förut. Och att jag känner att så där vill jag inte vara. För jag vill inte ha det själv. Men det här är karriären alltså. Mm.
Du behöver inte svara i privatlivet, för att om du inte svarar dina barn där, så alla svarar sina barn där. Så du...
Ja, men det är så givet. Ja, men både faktiskt, min fru är en jättestor milstolpe, att jag träffar henne och att vi gifte oss. Och sen att jag fick två milstolpar till barn.
Tänk om du hade svarat ett av barnen.
Mm.
Dålig stämning.
Men så jävla olika som man kan liksom, man kan tryggt säga med barn man älskar båda mest. Förstår du? Jag har tänkt på så här, den här konstiga frågan, älskar man någon överhuvudtaget mer än någon annan, så här.
Mm.
Älskar du något barn mer än andra? Ja, jag älskar båda mest, för att de är så bara olika typer.
Mm.
Så man tänker, ja, jag älskar honom mest.
Men jag kan säga helt ärligt att jag nog älskar mitt äldre barn mer än mitt yngre barn. För hon lilla är så liten fortfarande. Så man har ju en starkare, tydligare relation till den stora flickan. Den lilla är ju bara liksom 9 månader. Och man har inte lärt känna henne riktigt än. Alltså lite grann.
Men det är också som jag säger, man blir mer och mer.
Exakt.
Människa.
Och sen så är jag helt övertygad om att jag kommer älska lika mycket båda snart framöver. Men alltså, det är så svårt att jämföra med den stora flickan liksom. Ja, men du förstår vad jag menar.
Ja, jag förstår vad du menar. Man behöver ju inte göra det. Eller det
kommer jag få massa hatmail nu? Hur kan du säga så? Din jävla idiot!
Ja, och de som skickar dem i så fall har jättelite att göra, eller?
Förmodligen. Sista ordet.
Det är ingen skam att ha lite att göra. Men jag bara...
Nej, men det är det inte. Sista ordet i associationsleken är framtiden.
Framtiden finns ganska liksom som en positiv sak. Det är nog också därför jag inte känner det här med döden som något hot. Jag känner att det går rätt bra för mig nu. Så då tänker jag inte på det. Jag tänker mig att jag fortsätter som artist och att jag vill skriva låtar, spela in låtar. Mer än förut så tänker jag nog så. Jag kommer att spela in en skiva om 3 år igen. Och fortsätta vara nyfiken på hur man gör det. Finns många, många sätt som vi inte har gjort på den här skivan som jag vill prova.
Avslutningsvis så ska vi damma av några snabbfrågor. Är du med på det?
Jag är med på det.
Bra. Paradrätt.
Pannkaka.
Mm. Är det din specialitet?
Ja, skulle jag nog säga.
Mm. Vad missbrukar du?
Ja, jag brukar massa saker. Man tänker ju på droger, cigaretter, alkohol och så.
Snus.
Och sådana saker. Nu säger, man skulle kunna missbruka förtroenden och så vidare. Men
det blir ju ett djupare svar då, om man säger så.
Nej, jag tycker inte att några av mina laster har gått över till missbruk.
Nej. Nej, bra. Vilken egenskap hos dig själv föraktar du mest?
Jag gillar inte när man tycker att man är feg. Men jag är också ganska förlåtande mot mig själv.
Mm.
Jag tycker inte att jag behöver vara jättemycket bättre än andra.
Nej. Så du förlåter dig för din feghet?
Ja, man får hjälp av andra också. Det är svårt att förlåta sig själv helt själv. Men,
Ångesttrigger.
Varför har du inte gjort en ny skiva på 30 år? Lite grann. Men... Nej, inte ångesttrigger, men jag har en väldigt stark så här, behov av att ha... Jag gillar trivsam humor till exempel. Jag tycker det är lite jobbigt med jobbiga grejer. Jag gillar att det ska finnas något som är familjekänsla i tv-program och sånt. Att man ska känna att men här kan jag titta på tillsammans med mina föräldrar eller mina barn eller...
Det låter som att din ångesttrigger kanske är obekväma situationer, lite grann.
Ja.
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 Ja. Bra. Vad har du orimligt gott självförtroende inom?
Ja, typ fotboll.
Mm.
Men spela gitarr. Jag tror nog att jag är lite bättre på att spela gitarr än jag verkligen är.
När grät du senast?
Ja, det var igår. Jag blev rörd när jag själv sjöng. Och sen också senare på kvällen när vi pratade så fint om varandra som hade gjort skivan.
Mm. Vad lägger du mest pengar på?
Usch, vad dåligt att inte kunna svara på det. Jag är liksom lite trött i skallen.
Trots kaffet?
Ja, trots kaffet. Jag lägger nog mest pengar på mat.
Mm.
Ja, för det kostar rätt mycket att äta. Så man unnar sig då och då lite mer än man egentligen... borde. Det kostar ju ganska mycket att gå ut på en restaurang och äta, mer än man tror. Man tänker så här, men det är, äta måste man. Ja, men det är skillnad på att köpa makrill och pulvermos och gå ut på restaurang 4 stycken i en familj.
Vad oroar du dig för mest?
Att någon ska fråga vad jag oroar mig för.
Mm, bra. Vad tror du andra människor tänker på när de tänker på dig? Då menar jag både som offentlig person och dina privata kompisar.
Jag vet inte. Jag hoppas att de får liksom en skön känsla av att det vore kul att träffas och ta nästa fråga så kommer vi tillbaka till det.
Mm.
Är det okej? Eller?
Nästa fråga är ju sista frågan. Mm. Och det är, vad kommer du aldrig förstå dig på att andra människor tycker om?
Anklevepaté.
Specifikt ändå.
Det är nästan det enda jag inte tycker om.
Mm. Surströmming är väl äckligare,
eller? Eller också råkat på någon som inte var riktigt bra. Du vet.
Det låter så kul. Det är så här, jag råkade på riktigt dålig anklevepaté nyligen.
Ja.
Så där udda.
Jag tänker på förra frågan vad jag skulle vilja att mina... Att folk associerar med mig själv.
Nej, vad du tror snarare.
Ja,
vad du tror att människor tänker på när de tänker på Jakob Hellman.
Ja, men jag tror att de tänker på att jag är lite finurlig.
Mm.
Du vet, lite så här hemlig.
Mm, det tror jag. Och så tänker de väl en platta förmodligen på 30 år. Många tänker så också.
Ja, ja. Mm. Men jag hoppas, särskilt med folk som har känner att det inte att det finns något mer.
Mm.
Att det inte bara så här som man säger på när man håller tal för folk. Jag ska säga 10 saker på, som börjar på B om den här personen.
Vad tror du?
Jag känner att den där frågan blev ett jättedåligt svar på.
Det är okej, det är helt lugnt. Men det var ju en till level på den frågan. Och det var ju vad du tror att dina kompisar tänker om dig. Vad tror du att, om man frågar till exempel din fru eller din bästa kompis. Att de får liksom säga ett ord som beskriver dig. Vad skulle de säga då tror du?
Snäll.
Mm. Bra. Det är en fin egenskap. En underskattad egenskap, tycker jag.
Ja, varför inte vara snäll om man inte har någon anledning till att inte vara det?
Du, vi är i mål. Hur känns det?
Vad trevligt.
Ja.
Vad trevligt att vara här.
Ja, det var trevligt att få ha dig här. Mm. Och ikväll så blir det ett gig igen. Är du peppad?
Nästan 2 gig tror jag. Vi ska köra till marknaden också.
Mm. Är du laddad?
Inte just nu, men det kommer. Mm. Alltså det, jag har det i mig nu tror jag.
Mm. Bra. Mm. Vad ska vi gå ut på för visdomsord, tänker du? Vad vill du säga till mina lyssnare?
Kör hårt, simma lugnt. Kör hårt, inte för hårt, simma lugnt. Inte för lugnt.
Tack Jakob Hellman.